Hej! Så här kan man låta efter 3 veckor med hosta. Så. I övrigt mår jag bra, ska jag bara säga. Men jag har med mig mitt honungsvatten, jag har halstabletter. Jag har strykt lite i predikan i morse. Så ser vi hur länge det räcker. Det är väldigt gott att se er i alla fall. Det var länge sedan, känns det som. För min del i alla fall. Vi har ju som sagt gått in i 2023. Vi är ju faktiskt redan mer än halvvägs in i januari. Det går snabbt. Jag känner mig själv segstartad i det här året. Så man har knappt fattat att vi är i slutet av januari snart. Men jag vill i alla fall så här i början av året skicka med några påminnelser. Har jag sagt som rubrik. Några liksom sanningar att hålla fast vid och ta sig med in i det nya året. Och vi vet inte vad vi kommer möta det här året. Kanske har vi i kölvattnet av pandemin och sen kriget i Ukraina lärt oss att vi kan inte säkert planera hur ett år kommer se ut. Saker utanför vår kontroll kan hända och händer som påverkar både vardagsliv och förutsättningarna i tillvaron. Och det gäller ju både på en större skala på världsscenen men även i våra personliga liv och i våra familjer. Det kan hända oförutsägbara saker, eller hur? Både saker som kan vara svåra och utmanande men även saker som kan bli ny källa till glädje och så vidare. Så låt mig försöka dela liksom 3 sanningar som jag har tänkt på som påminner sig inför 2023. Sanningar att luta sig mot, ta avstamp ifrån och ta med sig in i det nya året och tiden som ligger framöver. Oavsett vad som möter oss. Och den första påminnelsen jag vill skicka med är den här grundläggande grejen att Gud älskar dig. Gud älskar dig. Gud älskar oss. Har man växt upp i kristna sammanhang har man ju troligtvis hört det här flera gånger. Det hoppas jag i alla fall. För det är något väldigt grundläggande. Och det är på riktigt. Men det är också ofta någonting som prövas på olika sätt kan jag uppleva. Ofta där liksom fienden kan försöka så in tvivel när saker och ting händer. Är det sant att Gud älskar mig när det här och det här kunde hända? Eller är det sant att Gud älskar mig när det här och det här inte händer? Ni kanske känner igen sådana tankar. Och det är ju faktiskt sant även då. I Bibeln så beskrivs korset som det yttersta beviset på Guds kärlek. Vi kan läsa i 1 Johannesbrevet 4, vers 9 och 10. Så står det så här. Att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son, enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänd sin son som försoningsoffer för våra synder. Det fantastiska och ibland ogreppbara som Jesus gjorde på korset visar att Gud älskar oss var och en. Och att Gud vill oss väl. Att han vill ge oss sant liv. Gud älskar oss. Och Gud älskade oss innan vi ens visade honom något intresse. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. I den kristna tron så börjar det alltid med Gud. Det börjar med vad Gud gjort och vad Gud gör. Att Gud älskat och älskar oss. Det börjar alltid med att vi får ta emot av Gud. Egentligen är vi främst mottagare som inbjuds att ta emot det som Gud ger. Och sedan ge en svara på det och ge det vidare till andra. Jag tror att vi som kanske kallar oss kristna behöver bli bra på det här med att ta emot Guds kärlek. Vi behöver det. Jag tror att den här världen behöver det också. Det har betydelse att vi tar emot Guds kärlek. Att vi accepterar den och lever älskade av Gud. Egentligen inte bara för vår egen skull. Det spiller över på annat också. Och kanske finns det ett nära samband mellan att ta emot Guds kärlek och att ta emot den helige ande. I Romarbrevet 5:5 så står det att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Att låta sig fyllas med mer av anden, det är kanske nära förknippat med att ta emot mer av Guds kärlek. Och vi behöver anden för att leva våra liv i den här tiden och för det uppdrag som Gud har gett oss. Uppdrag i våra familjer, på arbetsplatser, i församlingen och i den här världen på olika sätt. Så jag tror att vi behöver bli riktigt bra på det här med att ta emot Guds kärlek. Och jag tror också att det ärar Gud när vi accepterar och tar emot den kärlek som han ger oss och vill ösa över oss. Det blir några konstpauser. Jag vet inte hur ni upplever det, men jag kan tycka att det oftast inte bara räcker med att höra att Gud älskar oss. Ibland kanske det gör det. Men jag tror att vi ofta på något sätt behöver få uppleva och erfara Guds kärlek på olika sätt. Vetskapen om att Gud älskar oss behöver liksom få vandra ner från huvudet till hjärtat. För att sedan liksom pumpas ut i hela vår varelse så att det får färga livets alla delar. Att meditera, tänker jag, är ett sätt att liksom skapa en form av landningsbana, kan man säga, för Guds sanningar i våra liv. Ett sätt att ge möjligheten att låta sanningen att Gud älskar oss förrota sig stadigare i våra liv, i våra djupaste jag. Och man kan göra det här på olika sätt. Man kan memorera och meditera över bibelord som talar om Guds kärlek. Som man sedan kanske kan plocka fram när man möter frågor och tvivel om det. Liksom. Men det står ju att Gud älskar mig här. Ett av mina favoritsätt. En annan form av meditation. För Guds ord lär ju oss att Gud alltid är närvarande med sin kärlek. Och att hans godhet och nåd alltid ska följa oss varje dag i våra liv som det står i. Till exempel Psalm 23. Och om man tar fasta på det så kan man ju också fråga Gud. Liksom, vart var du närvarande med din kärlek? Till exempel dagen som har gått eller året som var. Vart var du med din kärlek? Be din helige ande visa hur Gud i praktiken har visat sin kärlek. Ofta är det nästan lättare att se i backspegeln, brukar man säga, än när man är mitt i det. Och jag tror alla vi har ju perioder som kan vara ganska jobbiga och svåra. Men även där så har ju Gud varit med sin kärlek. Och där kan man också fråga den helige ande. Men Gud, visa mig vart du var med din kärlek när det där och det där hände eller så vidare. Ibland kan man bli förvånad. Vi är inte lovade att förskonas från saker som kan vara svårt eller att slippa smärta här i livet. I den brustna och trasiga verklighet eller tillvaro som vi lever i så möter vi alla det på olika sätt då och då. Men Gud, han har lovat att han alltid kommer vara med oss. Och att få oss hela erfara, få någon glimt av att Gud faktiskt är med oss mitt i det svåra. Det gör ofta hela skillnaden. Även om det som är jobbigt kanske inte går över på ett sätt som vi skulle önska. Så fråga Gud vart han är närvarande. Hur du i praktiken har fått mött Guds kärlek. En annan grej som jag brukar göra. Kanske har du också liksom en tidigare erfarenhet. Då du kommer ihåg att du upplevde liksom att men Gud älskar mig på riktigt. Jag har liksom några sådana tillfällen där jag på något sätt har greppat lite mer om att Gud älskar ju faktiskt mig. Det är sant liksom. Kanske har du någon sån erfarenhet. Man kan göra en lista på sådana tillfällen och återkomma till dem. Och hålla fast vid liksom Det står i Jesaja någonstans att Gud älskar, jag älskar dig med en evig kärlek. Att Gud älskar mig lika mycket idag som den stunden då jag upplevde Guds kärlek på samma sätt. Att liksom påminna sig om den. Att ha det som en form av minnessten man kommer tillbaka till. Jag tror att det är viktigt att vi lever älskade av Gud. Att vi lever som de vi är, Guds älskade barn. Att vi tränar oss i att ta emot Guds kärlek och leva älskade. För det börjar där. I allt annat som vi sedan har möjlighet att göra. Det går ju nästan bra med rösten, eller? Ja. Det var den längsta punkten, så är vi en halvvägs. Den andra påminnelsen som jag vill skicka med inför året, det är att Gud är trofast. Gud, han är trofast. Det går att lita på Gud. Gud är konsekvent i sin karaktär. Han är som en klippa som aldrig sviker. Som berget under våra fötter. Jag tänkte på det när jag satt hemma idag. Jag vet inte om just den här byggnaden och det som hänt här på gården och rasen och sånt. Huset står ju kvar liksom. Det är ju en stadig klippa. Men, ja. Men Gud är en klippa som inte skakar. Han är stadig. Det han lovat, det håller han. Eller som psalmisten uttrycker det i psalm 33, vers 4. Där det står att Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. När vi möter lidande av olika slag så får det oss ofta att ställa frågor om Guds karaktär och om Guds löften. Och dessa frågor i sig är inget vi ska se ner på eller fördöma. Bibeln rymmer faktiskt sådana erfarenheter. Och att vända sig till Gud med klagan, som uttrycks i flera psalmer, det är faktiskt ett legitimt sätt att bemöta lidande när vi möter det. Det är ett sätt att protestera mot saker som händer som inte borde få hända. Det är ett sätt att få bearbeta känslor av sorg och ilska. Och ett sätt att försöka sätta ord på den förvirring vi ofta kan uppleva i sådana tillfällen. Och något som slår mig när jag läser en del psalmer är liksom den råa ärligheten som jag tycker uttrycks i många psalmer. I många böner där. Här läggs liksom inte något lock på känslor som vi i västvärlden kanske har en tendens att göra. Och ibland kan jag tänka, nej men så där kan man ändå inte uttrycka sig. Har ni upplevt det när jag läser Saltaren? Kan man verkligen be så här? Men det finns något väldigt gott i den här råa ärligheten att vända sig till Gud med det. Och många gånger i psalmer och böner, även i klagosalmer, så tycker jag oftast det slutar med att det innehåller även att psalmisten liksom håller fast vid Guds trofasthet, även om de inte förstår. En väldigt speciell bok i Bibeln är ju Klagovisorna. Som i namnet innehåller mycket klagan då. Och det hör ju ihop med den största katastrofen som hände i Gamla testamentet och Israels historia. Den är Jerusalem intas och folket tas bort förs bort i fångenskap. Det är en väldigt stor katastrof liksom. Jag tror inte vi kan greppa liksom vilka frågor det väckte och hur de upplevde det. Och mycket av Bibelns texter är skrivna som ett sätt att försöka bearbeta den här katastrofen. Och bland annat klagovisarna där, som uttrycker väldigt mycket klagan då, kring att Jerusalem intogs och så vidare. Men även där, liksom, mitt i den här boken, så uttrycker författaren, så här i kapitel 3, vers 22 och framåt, så konstaterar han, men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Tänk om du och jag skulle ha en sån lutning mot Gud. Att vi alltid vänder oss till honom. Även när det är svåra händer som vi kanske inte förstår. Du riktar både vår klagan och vårt hopp till honom som förblir trofast. Att vi litar på honom. Att vi klamrar oss fast vid honom och hans löften. Både när livet kanske blåser upp till storm, men även i vardagens lunk. En av de förmånen som jag har som pastor är ju mellanåt att få åka hem och besöka några av våra äldre. Och i jula så var jag bland annat och hälsade på Asta, som ju är våran 100-åring i församlingen. Mm. Och hon är ju en väldigt fin människa, måste jag säga. Och när jag satt och pratade med henne en liten stund så berättade hon och uttryckte hon hur hon verkligen lutar sig mot Jesus i sin vardag. Och så vackert att höra liksom, ja, men jag ber varenda gång, Gud, hjälp mig att inte ramla när jag inte går. Hjälp mig när jag ska duscha. Hon hade berättat att hon har bakat bullar inför jul. Och verkligen då liksom, Gud, hjälp mig så att jag inte tappar något. Hjälp. Ja, men den här lutningen och tilliten till Gud. Och jag blir påminn om den här versen från Jesaja 41 och 10 där det står, var inte rädd, för jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och stöder dig och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Vilken sant för Asta. Och jag inspireras av den lutningen som hon uttrycker. Låt oss lita på Guds trofasthet. Anta en hållning i livet där vi lutar oss mot Gud i allt. För Gud, han är trofast. Och det är ett hållbart sätt att leva. Att sätta vårt hopp till Gud. Mm. Så den sista påminnelsen jag vill skicka med. Det är att Gud hör bön. Förra söndagen så var jag hemma sjuk. Jag hade ännu mindre röst än vad jag hade idag. Men jag följde gudstjänsten via Zoom. Och något som jag tog med mig från den delningsgudstjänsten, det var en uppmuntran och en påminnelse om bönens möjlighet och inbjudan. Det var ju några av er som delade berättelser om hur Gud uppmanat till bön på olika sätt. Och hur dessa böner, ja, men besvarades och gjorde stor skillnad. Vilket är väldigt inspirerande och trostärkande att få höra. I Matteus 7, vers 7 så står det, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Bön är ju en spännande grej. Och det här med förbön är kanske något som är mer betydelsefullt och långt viktigare än vad vi kanske anar. Det misstänker jag. I första Timoteusbrevet 2, vers 1 så skriver Paulus så här. Att först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Bibel 2000 har gett rubriken för det här stycket, uppmaning till ett kristet liv. Och det första Paulus skriver, att först och främst uppmanar jag till bön. Och vi kan inte kontrollera Gud i bön. Gud fungerar inte som en automat som vi sätter in och tar ut någonting. Men Gud tillåter att våra böner liksom får inflytande på hans handlande och vad som händer i världen och i våra liv. Gud älskar oss. Jag tror att han älskar att göra saker tillsammans med oss. Vi är Guds medarbetare, som det står i Bibeln. Och vi har förmånen att i bön få liksom arbeta tillsammans med Gud och styra vilket utfall olika händelser får. Vilket är ju en fantastisk inbjudan och möjlighet. Med ett vitt mått av ansvar också. Jag tror att det finns fantastiska saker som kanske bara kommer hända om vi faktiskt ber om dem. Och det kanske finns fruktansvärda saker som kommer finnas kvar. Om inte vi liksom kopplar ihop vår vilja med Guds vilja och ber att det ska få ett slut. Och det är inte menas som något pekfinger eller tungt ok att vi inte ber så mycket som vi borde. Vi kommer nog aldrig be så mycket som vi tycker att vi borde ibland. Men Gud, han hör bön. Och det är en stor inbjudan. Och Gud älskar att höra våra böner. Och vi kommer att få se mer bönesvar om vi ber mer. Och det är en stor inbjudan, tänker jag. Gud, han hör också alla våra böner. Han glömmer inte bort vad vi har bett om. Han minns varje bön som du har bett. Han minns varje bön som jag har bett. Jag tror att Gud verkar aktivt för att ge oss bönesvar. Och en del svar får vi i detta livet. Ibland blir det snabbt på, ibland dröjer det ganska lång tid. Och vissa bönesvar samlas ihop och får sitt stora liksom bönesvar vid tidens slut. Och Gud kommer ställa allt till rätta. Men Gud hör bön. Så låt oss be att Gud skulle förlösa en bönens liksom ande i oss för det här året. Och en större tro och förväntan om att Gud förmår göra långt mer än vad vi kan begära och tänka. Och låt oss bära varandra i bön. Låt oss bära församlingen i bön. Låt oss be att Gud liksom skulle lägga en nöd i våra hjärtan att be för människor och situationer i vår närhet, i vår stad eller längre bort. Gud skulle leda oss i det. Så som avslutning. Vi vet ju inte exakt vad vi kommer möta det här året som ligger framför. Troligtvis blir det ju en blandning av dagar och glädje och dagar och sorg. Och dagar där mitt emellan. Oavsett vad vi möter så kan vi hålla fast vid de här sanningarna. Att Gud älskar oss. Så låt oss träna oss i att ta emot hans kärlek. Och låt oss leva älskade under 2023. Och Gud, han är trofast. Så låt oss lita på Gud. Så att våra liv får en ännu större lutning mot Gud under 2023. Och Gud, han hör bön. Så låt oss be ofta under 2023. Det här är tre sanningar vi kan luta oss mot och ta avstamp ifrån. Och ta med oss in i 2023 och tiden som ligger framöver. Kanske har du något annat som den helige ande har visat för dig. Liksom, som han vill påminna dig inför året som ligger framför. Ta då med det och packa det i ryggsäcken. Och ta med dig inför året som vi möter. Vi ber tillsammans. Gud, jag tackar dig för det här nya året som vi har gått in i just nu. Tack Gud för att din godhet och nåd och din kärlek kommer följa oss varje dag under det här året. Och jag ber helige ande att du skulle på nytt visa oss hur mycket Gud älskar oss. Lär oss och hjälp oss att ta emot Guds kärlek ännu mer och leva som hans älskade barn under det här året. Jag ber att du skulle uppenbara Guds kärlek ännu mer för oss var och en. Att vi skulle förstå och greppa lite mer hur otroligt älskade vi är utav dig. Låt det få bli tydligare under året som ligger framför. Jag tackar dig Gud för att du är trofast. Tack för att det du lovat det håller du. Tack för att vi kan luta oss mot dig i vår vardag oavsett vad vi möter så. Så är du en klippa som är trofast och stadig. Tack för din trofasthet och din nåd som följer oss. Och tack också Gud för att du hör bön. Och tack för din inbjudan att få verka tillsammans med dig på något sätt i bönens tjänst på olika sätt, Herre. Jag ber helige ande att du skulle lägga en bönens liksom ande i våra liv för det här året som ligger framför. Lär oss att be. Påminn oss om bönens möjlighet att vända oss till dig, Herre. Lägg en nöd i våra hjärtan att be för människor som finns i vår närhet. För grannar, klasskamrater, arbetskamrater, familjemedlemmar. Eller vilka det än är, Herre. Påminn oss och lär oss att be mer. Och jag ber att vi skulle få se många bönesvar under 2023, Herre. Jag ber att vi skulle få se mer utav din vilja få liksom ha framgång i våra liv, i vår församling, i vår stad och så vidare, Herre. Gud, hör vår bön och tack för att du kan göra långt mer än vi kan föreställa oss eller ens tänka, Herre. Låt oss få se mer utav dig, utav din makt och din kärlek det här året. Vi välkomnar dig, helige ande. Och kom och möt oss fortsatt under gudstjänsten som ligger framför. Vi vill ta emot mer av det som du vill ge. Amen.